Podplay.
Hej och välkomna till ett av de absolut sista avsnitten av den här gamla podden.
Alltså det är så sjukt.
Du och
jag, men hur sjukt är det?
Alltså du och jag räknade ju på det nyss och insåg att eftersom vi kommer att släppa lite live-avsnitt så är det typ så 3 avsnitt kvar, vanliga avsnitt.
Så jäkla sjukt.
Det är så jävla sjukt. På tal om live-avsnitt, när vi släpper det här, när de flesta lyssnar på det här, då har vi just varit i Växjö.
Ja, och för er som lyssnar på Podplay, ikväll kör vi.
Ja, kom, det blir kul. Och för alla så kommer vi till Malmö på fredag.
Mm.
Och till Göteborg dagen efter. Kom, det kommer bli jättekul.
Alltså det blir så kul.
Min man har designat en mugg till oss.
Ja, ser fram emot det väldigt mycket.
Och jag har också rekryterat honom som merchförsäljare i Göteborg.
Ja, vad bra.
Den är en specialdesignad liksom hejdå-mugg på temat.
Jag älskar det.
It's getting shut down. Så om man vill, vi kommer inte sälja någon annanstans. Så om man vill ha en sista kopp så är det på livepoddarna som gäller. Biljetter till alla finns på modotmod.se. Alltså även till Umeå. Alltså även till Uppsala. Alltså även till The Grande Finale i Stockholm.
Nej, det är så pirrigt.
Jag vet, det är för sjukt. Det är för jävla sjukt.
Alltså, det bara liksom dawned on me igår när vi satt och kollade på tv. Så att jag ska bara, fan nästa vecka är det ju liksom dags.
Det kommer bli askul.
Det ska bli så kul, men jag fick också en sån riktig nervositetsklump i magen.
Jag fattar.
Men det ska bli så kul.
Men ja, man kommer ju absolut ha fullskalig panik som vanligt. Det har man ju. Alltså det har man ju haft löpande sen vi bestämde att vi ska göra det här.
Alltså podden är stort, tänker du, eller? Ja.
Verkligen. Ja,
det, det ska bli så kul faktiskt. Och få typ hänga lite igen.
Ja, fy fan vad härligt, eller? Gud vad härligt.
Alltså, kommer det vara som när vi var på konferens så är jag
bakfull.
Då kommer jag vara bakfull i 3 veckor.
Ja, 100%. Vi hoppas verkligen att ni kommer och säger hej då. För att det vi är så glada att just ni har varit med just oss.
Det är det finaste vi kan tänka oss.
Verkligen. Men du, utöver liksom panisk nervositet, hur mår du?
Det känns som att det är slutspurt på så mycket, om du fattar vad jag menar. Mm. För att det är så här, det känns ju nu som att, är våren alltid så här intensiv?
Och
ja, det är den ju. Alltså varje vår så är det som att man bara, fan vad är det som pågår? Och sen så liksom lägger man på hela den här liksom härliga turnén. Det är mycket bara. Typ så känns det.
Men, jag vet vad, jag tror att det kommer vara så härligt för dig att komma ut i landet.
Alltså, jag vet, jag känner det också.
Det kommer bli grymt, verkligen.
Men hur mår du?
Men jag mår bra, tack. Jag har också liksom jättemycket, men jag har... Du kan få låna min slogan. Jag går lite på en slogan för månaden maj. Du och alla andra som har liknande situation nu kan få låna den. Den är bara maj. Det får gå.
Ja, gillar det.
Även när jag känner mig mer optimistisk, då säger jag så här: det kommer gå.
Ja, det var ändå en tydlig distinktion mellan dem.
Ja, men man pendlar ju mellan det får gå och det kommer gå. Men jag tror att så här, just det här att man bara, just med turnén, att man har haft någonting framför sig så himla länge. Och alltså bara man får börja göra det.
Nej, då blir ju allt enklare.
Ja, alltså då kommer allting bara lyfta för en liksom. Så det känns som att det kommer bli så jävla bra för oss att dra ut. Jag längtar väldigt mycket till Umeå.
Ja, det ska bli så kul.
Det kommer bli så jävla kul. Jag längtar till de andra med, men det känns pirrigt bara att vi ska åka till Umeå, tycker jag.
Umeå kommer bli fantastiskt, det ska bli så kul. Kommer det vara liksom ljust större delen av dygnet? Jag hoppas det, för att vi ska ha a mighty good time även efter vi har poddat, eller hur?
Ja, 100%. Men du, har du liksom, har du tittat på någonting, lyssnat på någonting det senaste?
Alltså, vi har börjat titta på säsong 2 av... Det här är ju kanske inte true crime, då, det kanske mer liksom
det har jag
scare. Men vi har börjat titta på säsong 2 av Last of Us.
Ja, just det.
Och alltså, jag är ju egentligen ingen zombie-tjej, sådär. men jag blev övertalad av Oskar att titta på säsong 1. Och den är... så jävla bra, och den är så sjukt obehaglig. Och de är så bra, liksom, skådisarna. Och det, den är fan... man är på tårna hela tiden.
Kul.
Så att, den tycker jag... Och då har man inte sett säsong 1, så tycker jag att... Fan, rafsa av det. Där har ni några timmar och...
Vet du vad, jag ska vara helt ärlig. Jag kommer absolut inte göra det.
Nej, jag vet att inte du kommer det. Men det kanske finns någon annan där.
Det är sant. Ute, det är sant.
Som inte heller känner sig som en zombie-person.
Alltså, vet du vad min idea of hell är?
Nej.
Att vara på ett sånt zombie-live.
Ja, fy fan.
För att det delvis är att jag är rädd, liksom. Det är delvis live, vilket jag inte vill vara med i.
Nej.
Men det är också det att det är folk som känner sig som zombie-personer. Alltså, förstår du det? Det är liksom tre dåliga saker för mig. Som gör det riktigt
rätt
för mig.
Men i Last of Us, den som man får mest panik av, som du hade tyckt var riktigt läskigt, det är en så kallad klicker. De låter typ såhär.
Oj.
De är så läskiga, Karin.
Som en dinosaurie. Känns som att det fanns en dinosaurie som lät så, eller hur?
Säkert.
Klickade sig fram i livet. Okej, okay, men det, och det känns ju som att det kommer bli en sån liksom, populärkulturell masspsykos igen, som det ju var
igen, ja.
Med förra säsongen, eller hur?
Alltså, det tror jag. Absolut.
Mm, nice.
Du då?
Jag har en ett poddtips. Den ligger tyvärr bakom betalvägg på Wondery Plus. Men den är jättebra.
Okej.
Okay. Jag ska liksom försöka berätta det här utan, alltså på ett sätt som gör att det låter spännande. Men inte spoilar. Och det är lite svårt. För att det här är liksom en historia som böljar fram och tillbaka väldigt mycket. Man tror väldigt hårt på en sak i ena avsnittet. Och sen nästa avsnitt så tror man väldigt hårt på ett annat.
Sånt.
Det är en podd som heter Ghost Story. Det är en brittisk dokumentär. Som, det här är liksom premissen. En dokumentärmakare. Han har blivit ihop med sin... vad som blir hans fru. Och hans föräldrar har för första gången bjudit in hennes familj till deras hus i London.
Mm-hmm.
Och när hennes, jag tror att det är morfar, kliver in innanför dörren, så är det absolut första han säger: "My mother was killed next door."
Okej.
Okay. Och grejen är att den här dokumentärmakaren har, alltså när han var liten och bodde i det här huset, så har han haft liksom spökiga upplevelser. Mm. Han har haft en upplevelse som är att typ föremål har flyttats runt liksom. Och det visar sig också att andra människor som har bott i det här huset har också haft spökiga upplevelser. Vissa ganska så här brutala spökiga upplevelser. Så att den här podden liksom undersöker delvis då så här, alltså på något sätt är grundpremissen så här: är mitt liksom barndomsspöke min frus liksom sen länge mördade släkting typ, men också parallellt, vem var det som mördade henne?
Okej, spännande.
Och den är jättebra. Alltså, den är så jävla bra. Och det är typ är så här, det är så himla känsligt, för att den här dokumentärmakaren väljer då att liksom, den som man har kommit fram till har gjort det här mordet är hennes bror. Mm. Men han hanterar med att det kanske skulle kunna vara någon annan. Och det är så himla känsligt det här, att han ger sig in i sin frus familjs historia. Och typ river upp gamla saker som de absolut inte... Så att du vet, det finns en sån liksom känslig, geckig aspekt av det. Och samtidigt så är det så här jättebra dokumentärmakande, vändningar. Alltså du vet, den är... Och en typ en mordutredning, eller vad man ska säga.
Det låter jättespännande. Säg vad den heter igen.
Den heter Ghost Story.
Okej.
Okay. Och man kan ju liksom, som sagt, det är Wondery Plus, men jag tror att man kan ju, den liksom, det ligger ju på Spotify, så man kan gå in och shoppa. Man kan i alla fall lyssna på avsnitt 1, ligger öppet, se.
Ja, då väldigt, kan man ju känna, bra. Få sig en tease.
Exakt, exakt. Så det var mitt poddtips. Vet du vad mitt andra poddtips är?
Nej, har du två?
Det är att vi ska sätta igång med den här gamla podden.
Den var snyggt, snyggt.
Så nu kör vi.
Nu kör vi.
Okej, Anna.
Okej, Karin.
Vi ska gå till ett konstigt jävla viktorianskt fall igen.
Okej.
De höll på med så mycket skit och jag känner mig stressad att hinna berätta om alltihop. Låt oss börja med att berätta om Mariah Martin, född 1801. Hon är dotter till en kvinna som heter Grace, en man som heter Thomas, har uppenbarligen ett helt gäng syskon. Det är ju 1800-tal, men jag vet inte hur många eller liksom när i syskonskaran hon föddes. Familjen bor i alla fall i byn Polstead i Suffolk, England, och pappa Thomas var byns mullvadsfångare. Vilket är
okay.
Ett yrke I'm bringing
alltså, a literal ja, mullvad.
Alltså
inte
mole catcher. Nej, det var inte typ att han var ute och jagade förrädare, utan det var literal moles. De har helt enkelt inte massa pengar.
Nej.
Det är inte det att de är mega fattiga på något sätt, men de har heller inte gott ställt liksom. Trots denna ganska enkla bakgrund fick Mariah lära sig läsa och skriva redan som liten, vilket ju är grymt förstås och ovanligt. Men anledningen att hon fick lära sig att läsa och skriva är, som man förväntar sig av 1800-talet, horrifying. För att hon alltså började jobba hos en typ präst och redan som liten. Och hon fick lära sig läsa där. Alltså hon var så liten så att hon fick lämna den anställningen när hon var 9 år gammal. Och då hade hon liksom redan varit, och då bodde hon ju hos den här prästen och tog hand om hushållet och så här. Alltså hon måste vara typ så 6 år gammal typ.
Men gud.
Så att det goda med det onda, hon lärde sig läsa. Det tråkiga är då att hon, ja, vi är emot barnarbete i den här podden. Har jag stuckit
absolut
ut hakan och sagt. Och anledningen till att hon får lämna sin anställning och flytta hem igen är för att hennes mamma dör och hon måste då åka hem och ta hand om sina yngre syskon. Så hon blir någon slags modersgestalt i hushållet som 9-åring. Åtminstone tillfället. Vilket liksom indikerar, tänker jag, att hon skulle kunna varit äldsta barnet. Mm. Men hennes pappa gifter senare om sig med en kvinna som heter Anne. Och på ett, vad som känns som ett extremt o-1800-tal sätt, så kommer Mariah väldigt nära sin styvmamma. Trots då att Anne, eller kanske på grund av att Anne inte är jättemycket äldre än Mariah. Alltså hon är typ så, du vet, 22 när de gifter sig och Mariah är kanske 12. Så att de kommer varandra nära. Hur som helst så lyckas Mariah, trots att allt liksom ansvar hon har, fortsätta utbilda sig själv. Hon är smart, hon jobbar hårt och är i allmänhet väldigt omtyckt både i sin familj och i byn. Och hon blir också ofta uppvaktad av herrarna. Som 17-åring börjar Mariah träffa en snubbe som heter Thomas Corden. Han kommer egentligen från en samhällsklass som är en bit över Mariahs. Hans familj äger en framgångsrik gård i området. Kanske är det därför som Thomas vill hålla deras relation hemlig, något han blir ännu mer sugen på när Mariah blir gravid med deras gemensamma barn. Uppenbarligen borde han göra det rätta och gifta sig med henne vid det laget. Det gör han inte, utan han säger, alltså han är så här, han bara, jag kommer inte gifta mig med dig och jag kommer också sluta hälsa på dig nu. Och han stöttar henne inte heller typ ekonomiskt när hon väl föder deras barn. Och tyvärr blir det här barnet sjukt och liksom dör redan väldigt tidigt. Och det är ju någonting med att vara typ så, hon är typ så 18 år gammal eller whatever och har redan gått igenom det här super super traumatiska på jättemånga olika sätt. Och hon är inte ens 20 år gammal och är liksom redan en så fallen kvinna som dessutom förlorat ett barn. Så hennes sociala status sjunker bara mer, och trots det så träffar hon ganska snart en ny man som också kommer från högre samhällsklass än vad Victorian England tycker är rimligt för henne. Han heter Peter Matthews. Han kommer inte heller att gifta sig med Mariah när hon blir gravid med hans barn, men han betalar i alla fall underhåll. Hon föder en son 1824 som får namnet Thomas Henry. Men som sagt, de lever inte tillsammans och Mariah, fortfarande bara 23 år gammal, fortsätter söka efter kärleken. Hon börjar träffa en person som heter William Corden. Samma efternamn.
Jag ska precis säga det.
Ja.
Nu har du messed it up.
Nej, det är det. Hans bror.
Ja, okej.
Okay. I have not messed it up.
Bra.
William Corden kommer också då från en fin bondfamilj, uppenbarligen, eftersom det är samma fina bondfamilj som den första. Hans position har bara blivit starkare efter att alla hans andra manliga familjemedlemmar dött. Tre söner och pappan har alla gått bort inom loppet av 18 månader. Så han har fått en jättestark ställning på gården och liksom väldigt mycket bättre ekonomi. Alltså han är patriarken i familjen, helt plötsligt.
Mm.
William är 2 år yngre än Mariah. Tredje sonen att födas i familjen Corden har fått en fin utbildning på någon bra skola. Han är smart. Han var aldrig särskilt omtyckt eller uppskattad. Han fick smeknamnet Foxy i skolan, inte för att han var sexig, utan för att han var listig och lurig som en räv.
Aha.
Även inom familjen Corden var William känd för att hitta på skit. Vid ett tillfälle tog han ut lån i sin pappas namn. Vid ett annat tillfälle så sålde han sin pappas grisar till grannen. Så pappan fick köpa tillbaka sina grisar från grannen. Irriterande också. Man bara, vad var din plan? Tror du inte att han skulle märka att grisarna var borta? Bara, nu står grisarna i den där hagen istället. Där borta. Dålig plan. Men det gjorde han i alla fall. Hans pappa försökte skicka honom till sjöss. Alltså att han skulle typ gå med i flottan, tror jag. Men han hade dålig syn. Så att flottan ville inte ha honom. Så han kom tillbaka igen. Mycket till familjens stora förtret. Han var lite stökig, men lyfte sig fram i flera källor. Han gillade i alla fall inte att supa sig full.
Uh-huh.
Det är bara att det sägs överallt att de bara, he was not a drinker. Okay.
Men var det för att alla var drinkers?
Det är nog verkligen sant. Just det var typ ett dåligt tecken att de bara, this weird guy over here, not a drinker. 1826 så börjar Mariah och William träffas i hemlighet. Han är då ett ganska gott parti på pappret vid det här laget. Som sagt, patriarken på gården, bra inkomst. När hon blir gravid vill han fortsätta hålla relationen hemlig. Och alltså han säger så här, vi ska gifta oss typ. Men han verkar skjuta upp ett möjligt äktenskap hela tiden. Och hon bara, du ursäkta mig, men typ, det kommer bli svårare och svårare att låtsas som att det här barnet har kommit inom äktenskapet ju längre vi skjuter upp äktenskapet. Han fortsätter göra det ändå. Det finns några källor som säger att han typ hyrde ett hus där hon fick åka iväg och vara sista tiden i graviditeten typ.
Mm.
Hur som helst, hon föder ett barn 1827. Hon är då 25 år gammal. Barnet är sjukt och går bort efter bara ett par veckor. Och var det här barnet begravs är lite oklart. De säger typ att de har åkt till en annan by och haft en begravning. Men det finns de som säger att de i själva verket begraver barnet på Williams ägor typ.
Mm-hmm.
Trots detta så säger faktiskt William att han, alltså fortfarande att han vill gifta sig med Mariah. Veckorna efter barnet dött så börjar William prata om att de ska alltså lämna Polstead och åka någon annanstans för att gifta sig. Han säger nämligen att det finns planer på att gripa och åtala Mariah för att hon har fött flera barn utanför äktenskapet. Vilket är tur för dig att det inte är någonting vi gör längre. Han säger att så här, han bara, vi måste lämna byn för att de kommer gripa dig liksom. I mitten av maj 1827 bestämmer de sig för att lämna Polstead. Först skjuter han upp det några dagar, men sen fredagen den 18 maj kommer han till familjen Martins stuga där han säger till Mariah framför hennes styvmamma Anne att de måste lämna Polstead direkt och att Mariah ska klä ut sig till man innan hon lämnar stugan för att undvika då att bli gripen. De ska träffas vid en lada som går under namnet The Red Barn i Polstead, alltså det är typ ett så här lokalt landmärke som ligger på Williams ägor. William går i förväg, Mariah klär ut sig till man, packar ihop några saker, vinkar hejdå till Anne och går i riktning mot den röda ladan. Och det blir den sista gången Mariah Martin ses vid liv. Men William kommer folket i Polstead få se ganska snart igen. Han dyker upp i byn ett tag senare och säger då att Mariah är i Ipswich hos en bekant till honom. Att hon liksom gömmer sig där typ och i väntan på att de ska gifta sig då. Han är så här, Anne, hennes styvmamma, bara, okej, men behöver hon mer kläder? Ska du liksom hämta några av hennes saker? Han bara, nej, hon har allting hon behöver i Ipswich typ. Jag har också lämnat pengar till henne så det är lugnt. Och han säger så här, hon kan inte komma tillbaka än för att vi måste gifta oss och sen kan vi typ komma. Hennes familj ställer många frågor och snart lämnar William Poster igen. Och en tid senare kommer ett brev till familjen Martin som inte är från Mariah utan från det William som skriver. Han säger att de gift sig och flyttar till Isle of Wight. Och anledningen att Mariah inte skriver brevet själv, det är att hon har skadat handen. Men allt är liksom toppen enligt William. De bor på Isle of Wight och har det bra. Mm-hmm. Det här gör inte Marias familj mindre misstänkta. De har också all rätt att vara misstänksamma. För William och Mariah bor inte som ett lyckligt par på Isle of Wight. William är mest i London. Mariah är absolut inte med honom. Och han är verkligen living it up in the city. Alltså han har inte liksom låg profil, om man säger. William, han vill ha en fru. Och han har bestämt
han
sig för...
Han har ju en.
Mm. Men har han det?
Nej, men jag menar...
nej, alltså jag tror att problemet, alltså det som liksom biter honom i röven, om man säger, är det moderna samhället. Att samhället har kommit lite längre än vad han tänker. Innan känns det som att man kunde göra någonting, att det kunde man ju typ fortfarande här i och för sig, men att det är så här, att man kunde göra, man kunde åka till nästa by och göra vilken skit som helst och det skulle aldrig nå ens gamla by. Han åker till London, vill ha en fru, sätter in tidningsannonser i flera tidningar. Stor jävla tidningsannons. Du vet, med sitt riktiga namn i typ The
är det
Times.
Bild på honom?
Alltså typ att det, typ att alla,
wanna marry this guy? This fucks a guy?
Man ser hans stulna tillbaka köpta grisar i bakgrunden. Do you wanna have own these pigs? Han skryter om sin gård, han skryter om att han tjänar bra. Annonsen får ungefär 100 svar. Han hinner bara läsa 40 av dem innan han hittar någon han tycker är intressant. Det visar sig att det är en person han träffat tidigare. Hon heter Mary Moore. Hon är lite äldre än honom. Verkar vara änka. Och efter hennes svar på annonsen tar han kontakt. De gifter sig veckan efter. Det går alltså så snabbt att alltså, han har uppenbarligen shoppat annonser så många han har kunnat. Det här går så snabbt att du vet, typ dagen innan de gifte sig publiceras fortfarande nya annonser för hans äktenskap i olika tidningar.
Men gud.
Mary har ägt internatskolor tidigare och de bestämmer sig för att fortsätta på den vägen, så de köper helt enkelt en internatskola för flickor i Brentford i västra London. Och ja, William uppenbarligen mycket, mycket, alltså han har verkligen gått vidare. Det var det ju inte alla som har gjort. Och lite drygt ett år efter att Mariah Martin försvann kommer en man till internatskolan och säger att han funderar på att placera sin dotter där. Han frågar om mannen han pratar med är William Corden, och när han får det bekräftat så griper han istället honom istället misstänkt för mordet på Mariah. Det visar sig att i april 1828 och Mariah försvinner då i maj 1827 så har Mariahs styvmamma Anne börjat få märkliga drömmar. Natt efter natt drömmer hon om den röda ladan, och i drömmarna så är det liksom något farligt med ladan, alltså något obehagligt. Och till slut kan hon inte hålla sig. Hon berättar för sin man, Marias pappa Thomas, om sina drömmar, och han går till slut med på att de ska ta sig in i The Red Barn och se om det finns något där. Och i drömmarna har hon liksom sett en specifik plats i ladan där hon tror att någonting har skett. I den här lådan förvaras spannmål, och pappa Thomas och han tar med sig någon annan man och det verktyg han vanligtvis använder för att jaga mullvadar och börjar gräva på platsen hans frus drömmar pekat ut. Och det tar inte lång tid och innan han hittar den sjal som hans dotter bar när hon lämnade familjens stuga ett år tidigare. Och kort därefter har han grävt upp en säck, och i säcken finns kvinnliga kvarlevor. Förutom sådana uppenbarligen pågått länge, men trots det så är det ganska lätt att identifiera Mariah. Hon typ saknar en viss tand, kroppen, alltså hon har samma kläder på sig som hon hade och sådär. Och den rättsmedicinska undersökningen kan inte fastställa exakt vad det är som har hänt henne. Alltså en scarf sitter knuten liksom runt halsen väldigt tajt. Mm. Det finns spår av våld mot huvudet. Kanske något slags knivhugg mot halsen. Kanske något slags skott i huvudet i närheten av ögat. Eller typ, det pratas också om ett hugg i ögat. Alltså hon har utsatts för våld, men det är svårt att säga vad det är som har dödat henne. Man kan helt enkelt slå fast att så här, hennes, alltså hon har dött på ett våldsamt sätt liksom. Och när scarfen som sitter runt halsen tillhörde William Corder. Mm-hmm. Så man ger sig helt enkelt då ut för att gripa William och ställa honom inför rätta. Och det skulle man också göra. Vi gillar ju en mediecirkus. Det här är en av de första. Den 7 augusti 1828 börjar rättegången. Man har då varit tvungen att flytta den några gånger för att det har varit kaos. Vid det här laget har man skapat ett biljettsystem för åskådare. Det har hunnit sättas upp en teaterföreställning om mordet på Mariah innan rättegången ens har börjat. Folk traskar runt mellan byarna och sjunger sina sånger om fallet. Man har gjort, alltså, ladan är typ en turistattraktion. Folk åker upp dit och hugger ner olika delar av ladan och tar med sig hem. Man har också börjat tillverka souvenirer. Alltså man kan köpa typ en replika av ladan som en souvenir. Liksom. Folk är tokiga i det här mordet. Och jag hörde någonstans, vilket låter för bra för att vara sant. Men jag hörde någonstans att jurymedlemmarna var tvungna att crowdsurfa in i det.
Det kan inte vara sant.
Men hur kul om det är. Att man bara, du vet, en sån det gammal viktoriansk uppe som bara, wii! Jag gillar det. Rättegången börjar. Bevisen är inte jättestark mot honom. Alltså, man kan, det här att man inte ens kan fastställa dödsorsaken är ju ingen bra början. Styvmamma Ann vittnar. Lite oklart om drömmarna tas upp. Eller bara, du vet, hon var ju där sist, du vet, det sista man såg henne och sådär. Mariahs yngre bror vittnar också. Hon säger att hon har sett William gå mot ladan dagen Mariah dog, bärandes på någon slags hacka. Och han har ju uppenbarligen gjort konstiga saker sedan dess. Alltså det här att han har låtsats att hon har levt och sådär. William säger att han var i ladan med Mariah och att han begravde henne. Men att hon tog livet av sig för att han inte vill gifta sig med henne. Han säger att han inte är skyldig till mord, men åtalas för ett helt gäng andra punkter också. Och han säger att han redan är dömd på grund av hur media målat upp honom under tiden fram till rättegången. Alltså att han inte kommer få en rättvis rättegång. Och kanske har han då delvis rätt i det, för juryn kommer fram till att han är skyldig, trots att, som sagt, alltså, han har uppenbarligen varit liksom inblandad i hennes död. Men det är ju inte helt lätt att avgöra.
Alltså, hur?
Nej, exakt, precis. Men han döms skyldig för mordet, skyldig till mordet på Mariah. Han ska inte bara hängas, utan efter döden ska hans kropp obduceras och studeras av läkarstudenter, och han ska inte få någon begravning. William Corder hängs den 11 augusti 1828, alltså några dagar efter domen, och dagen folk typ, alltså du vet, klipper ner delar av repet och tar med sig hem och sådär. Folk är tokiga. Dagen innan han ska dö erkänner han då att det är han som har dödat Mariah Martin, men att han råkade skjuta henne när de bråkade. Vilket, man bara, vet du vad, om du ska erkänna framför Gud eller whatever, du vill inte hamna i helvetet.
Nej. Erkänn på riktigt då.
Ja, erkänn på riktigt då. På hans sista ord blir i alla fall, I am guilty, my sentence is just, I deserve my fate, and may God have mercy on my soul. 5000 personer står i kö för att se hans kropp efter döden. På tal om, och han är liksom så här, jag tror att de skär upp honom, att de kuttar upp honom innan han visas upp. Alltså att bara typ lite grann i magen typ. Oklart. Men på tal om att kuttas upp, så är det då exakt vad som händer med hans kropp. Den obduceras framför studenter på Cambridge dagen efter. Görs flera kopior av hans dödsmask som ställs ut på olika ställen. Hans skelett används i undervisning på lite olika skolor. Och ställs också ut på museum. Men det allra sjukaste, och det här har jag faktiskt inte hört om under de här många, många åren vi har gjort den här podden.
Mm-hmm.
Man tar hans hud. Och så, gud, det här är som en sån callback till hudkostymen.
Alltså,
Man tar hans hud, liksom garvar den, eller vad det heter.
Och, ja, det är det säkert.
Alltså, använder den till ett bokomslag.
Nej.
Och boken, alltså, handlar om mordet på Mariah Martins.
Nej, men sluta.
Hur sjukt! Att han har en bok som handlar om det här fallet, som är liksom omslagen med mördarens hud.
Alltså, fy fan.
Och det här är varför man gillar historier från viktorianska England.
Nej, det var ju riktigt, fy fan vad.
Hur jävla
fruktansvärt.
Fruktansvärt, alltså, fruktansvärt, verkligen.
Uff.
Det är någonting med det här att de bara, är inte någon att vi ska straffa dig i det här livet. Vi kommer också straffa dig i nästa.
Alltså fy fan.
Så det här var helt enkelt vad som då kallas för The Red Barn Murder. Jag lyssnar på poddarna Dark Histories, Good Night for a Murder och After Dark, Myths, Misdeeds and the Paranormal. För det är ju hela grejen då att man ser att så här, att hon, hennes mamma, alltså att hennes mamma drömde. Hade någonting hänt henne? Jag, vet du vad min känsla är? Min Nej. Känsla är så här. Hon visste hela tiden att så här, jag, hon bara, jag måste bara få dem att leta den här liksom ladan. Och att det är så himla talande, tänker jag, att man bara, det räcker inte som kvinna att säga så här, jag bara, jag vet att det är någonting där. Utan man måste bara säga, jag drömde en grej. Du vet, det är större chans att man kommer att tro andar än en kvinna, typ.
Ja, oh, fan.
Jag har läst på stedmansburychronicle.co.uk, bra kombination av olika punkter där, en artikel av Megan Rosenblum på crimereads.com, på xclassics.com, på Wikipedia, och sen en artikel på BBC av Laura Devlin och Laura Foster med rubriken Who was the murderer whose skin binds a book?
Uff.
Ja, det var det. Ja, det är
tack,
fan
Karin.
Burr alltså.
Burr. Är du beredd för att bara köra vidare?
Japp. Yep.
Jag ska säga, det finns liksom lite som man skulle, lite liksom samma teman här i. På sätt och vis. 1926 föddes Ruth i Ryle i Wales, och hennes familj kom från så här ganska enkla förhållanden. Hennes pappa verkar ha varit någon slags musiker på stumfilms biografer.
Ah, så han var där och spelade.
Typ, men
jag tänkte, jag bara, vänta, jag bara, det här låter som ett otacksamt jobb. Att han var musiker på stumfilmsinspelningar.
Nej, men någonting sånt. Men att han typ blev av med sitt jobb och hade inga pengar. Alltså, du vet, det var en tuff uppväxt där hemmet kantades av så här, oroligheter och andra hemskheter. Hennes pappa var våldsam mot hennes mamma och utsatte också sina barn för sexuella övergrepp. Och det är lite oklart, så beroende på källa, om Ruth också utsattes eller om det främst var hennes stora syster. Men oavsett det så präglade det här ju såklart hela familjen.
Det är hemska förhållanden.
Hemska, hemska förhållanden, verkligen. I tidig ålder så sökte hon sig mycket från hemmet, liksom, och var ute och träffade kompisar och, du vet, försökte hålla sig borta så mycket som möjligt, helt enkelt. Och så fort hon came of age så tog hon sitt pick och pack och flyttade till London, där hon först fick arbete som någon typ av fotograf. Och det här är ju liksom i krigstiderna under andra världskriget som hon flyttade dit. Hon är typ 17 år och får då ett jobb som fotograf. Men hon är liksom väldigt snygg, så hon börjar också, du vet, modella lite grann och gör någon lite mindre roll i några filmer. Och så småningom fick hon också då arbete som värdinna på en klubb. I London under krigstiderna då så träffade Ruth en kanadensisk soldat som var på uppdrag i England, och de inledde en romans som resulterade i ett barn. En son som föddes 1944 och som döptes till Andrew. Men Andrew föddes ju då liksom när kriget i princip slutade, så när kriget var slut och den här soldaten typ inte behövdes i England längre, så var han liksom inte intresserad av att fortsätta sin relation med Ruth eller fortsätta sitt liv i London. Så han lämnade Ruth och lilla Andrew och drog hem till Kanada igen, där han enligt vissa källor hade liksom fru och barn. Men kort efter det här så träffade Ruth en annan man, en något äldre man som hon efter ett tags uppvaktande gifte sig med, Mr. Ellis. Och hon och Andrew och den här mannen, de träffades i London, men när de gifte sig då så flyttade de ut från stan. Men det som hade börjat som en så väldigt kärleksfull och härlig relation utvecklades till en väldigt våldsam relation där den här Mr. Ellis då misshandlade Ruth med jämna mellanrum. Men de fick då också ett barn, Georgina, en flicka som föddes 1951. Men kort efter då att Georgina hade fötts så fick Ruth nog och bestämde sig för att lämna den här mannen. Mm. Så Ruth, hon skiljer sig från den här Mr. Ellis och Ruth och Andrew flyttar tillbaka till London. Men av olika, eller av anledningar som är olika i olika källor ska jag säga, så förlyttar inte flickan Georgina med. Utan hon bor antingen kvar hos sin pappa eller så bor hon med Ruths föräldrar. Mm. Men det man vet då är helt enkelt att Ruth och Andrew flyttade tillbaka till London. Tillbaka i London så bestämde sig Ruth för att gå på en vett- och etikettkurs. Hennes enkla bakgrund och uppväxt var någonting som hon liksom alltid bar med sig. Och hon kände att hon ville fila bort det för att så här... Det beskrivs här, i de källorna som jag har haft för den här, eller det jag har läst och lyssnat på inför det här fallet, så är det som att så här, på de här klubbarna där Ruth jobbade, just det. Så var det så här, där var alla, du vet, det var så här, allt från jättefina så adelsmän och kvinnor till ganska så enkla personer, och alla festade tillsammans, men om man jobbade där så var man tvungen att vara liksom fin. Alltså det var inte vem som helst som typ fick röra sig i de här rummen som anställd, om du förstår vad jag menar.
Och hon kände sig typ inte hemma i det riktigt.
Nej, exakt. Nej. Så hon var så här, jag
10 år i Stockholm. Varför skickade du aldrig mig på en vett- och etikettkurs?
Alltså verkligen, du hade kunnat behöva...
Men är det inte lite grann det den här vänskapen har varit ändå? Det har ändå hänt många gånger att jag hade frågat dig om olika sådana saker.
Ja, kanske. Man kan se det så i
alltså, du är min
times.
Molly Brown, eller vad är det hon heter?
Titanic. Gud, vad roligt.
Ja, det är jättekul.
Nej, men så hon bestämmer sig för att så här, nu ska jag liksom göra upp med min... Nu ska jag liksom bli fin, eller vad man ska säga. Så hon går en vett- och etikettkurs där hon liksom typ tränar på att få en mer posh-dialekt, typ hur man för sig, allt sånt där. Och efter att hon hade gått den här kursen så fick hon tjänst som ansvarig på en klubb i Knightsbridge, vilket är ju ett liksom ganska fancy område. Och det här var då en fancy klubb med många fancy gäster, helt enkelt. Och en av de här lite mera upscale-gästerna som brukade vara på den här klubben var en man vid namn David Blakely, och han har ett så här helt sjukt fullständigt namn. Det är typ så David Blakely Moffat the Third typ, eller någonting. Så. Och han var då av finare börd än Ruth. Han var uppväxt, du vet, hade fina föräldrar, och det som var lite så, som jag tänker var kanske frowned upon back in the days, var att han hade skilda föräldrar, men han hade blivit uppfostrad av hans mamma och hennes nya man som en familj. Så att han, liksom, han hade gått om pengar, han var smart, han hade varit jätteduktig på universitetet, du vet, hade en fin utbildning och sådär. Men han hade också ett brinnande intresse för bilar, så att han som vuxen var en professionell race car driver.
Ah, så sexigt för Ruth.
Alltså så sexigt. Och du vet, den tidens bilar är ju
snälla,
riktigt sexiga verkligen. De är foxy, alltså, in a foxy type of way.
Alltså verkligen, inte för att de är listiga. Nej. Som vissa andra.
Och han var liksom skitbra på det, vann mycket tävlingar och du vet, så han var... Han beskrivs som en skärmig men något oberäknelig man, och jag tänker att han är en precis sån överklass snubbe som man tänker sig, du vet, som är så snygg, som tycker sig ha hela världen men som mest tänker på sig själv, helt enkelt.
Mm.
Men han och Ruth fick upp ögonen för varandra på den här klubben. Hon tyckte att han var spännande och snygg, och de inledde en relation, och eventuellt så var han redan då förlovad med en annan kvinna. Men jag antar att han typ aldrig tänkte att det här skulle bli något seriöst. Liksom. Hon är more of a fun time, typ. Någonting som är liksom innan man landar en fru.
Alltså jag tänker, det brittiska liksom klassamhället är ju helt stört. Ja. Typ. Alltså, det är ju liksom verkligen så att det känns som att det liksom inte finns en på kartan att en viss typ av person skulle gifta sig med en viss typ av annan person.
Exakt så. Nej, men verkligen. Och det känns ju typ som att det är så fortfarande. Men, och då kan man verkligen tänka sig hur det var förr. Men de liksom började i alla fall träffas och relationen var redan från start väldigt stormig. De bråkade typ hela tiden, de gjorde slut, de blev ihop. Han sa att de skulle gifta sig, att han skulle så här lämna sin fästmö och sådär. Och sen tog han tillbaka det vid nästa bråk. Och bråken var liksom inte bara verbala utan blev ofta fysiska. Mm. Det sägs att det finns väldigt mycket bilder från henne och honom från den här tiden, från den här klubben, där man kan liksom se blåmärken på hennes armar. Jag har inte sett dem själv, jag har bara läst om det. Men han misshandlar henne liksom, med jämna mellanrum. Och vid något tillfälle så blev Ruth gravid och det var ju liksom verkligen inte vad David hade tänkt sig. Och vid något bråk som de hade då under tiden hon blev gravid så misshandlade han henne så illa så att hon fick ett missfall.
Alltså mamma, om du nu inte hade tänkt att hon skulle bli gravid. Ja, det är inte som att du inte var inblandad i den händelsen. Nej.
Alltså, och det är så hemskt för hon är ju liksom...
Och så bara ha så jävla...
Men trots då alla bråk och all den här misshandeln som hon fick utstå och trots att han typ så här aldrig presenterade henne för familjen, han hade andra tjejer, han var då liksom eventuellt förlovade med andra kvinnor under tiden, så var hon så kär i honom liksom. Men hon hade också en annan kille som hon var ihop med, en man vid namn Desmond Cousin, och han var lite mer stabil kan man väl säga. Även han var förmögen och kom från liksom en fin bakgrund, eller man ska säga. Han hade varit militär under andra världskriget och haft tjänstgöring i Sydafrika. Men efter att han då kommit tillbaka till England så verkar som att han var typ alltså revisor av något slag. Han hade ärvt massa typ tobaksbolag antar jag från, så han hade liksom väldigt gott ställt. Och på fritiden så hade han en taxi som han körde runt med. Och liksom, han plockade inte upp kunder med den, utan det var bara mer att han tyckte det var ball att ha en sån här London cab.
Okej. Jag trodde att, att hans fritidsintresse var att köra taxi.
Nej, alltså ja, det är det ju, fast utan kunder typ.
Ja, men typ, jag hade typ kunnat tänka, alltså någon hade verkligen kunnat ha som fritidsintresse att faktiskt köra taxi.
Alltså jag tycker det är verkligen
kul. Åka runt, plocka upp folk, prata med folk. Ja, alltså verkligen. Ja och nej.
Du måste köra kort först bara.
Eller?
Ja, kanske inte faktiskt. Du har helt rätt, kanske inte. Vet du vad,
min enorma sociala förmåga kommer väga upp för det faktum att jag inte har körkort.
Jag testar den här vägen. Väjningsplikt, vad är det?
Nu kör vi!
Ja, jag hade åkt med dig, absolut. Och Desmond var medveten om Ruths relation med David. Och David är liksom medveten om den här relationen med Desmond. Och det verkar som att så här... Det känns typ, eller det verkar som att de ibland umgås alla tre. Alltså det känns super grötigt och sådär. Men Desmond verkar ha varit väldigt förälskad i Ruth. Och det beskrivs som att han ville gifta sig med henne och make an honest woman out of her. Men att hon liksom inte kan släppa David. Trots att liksom han behandlar henne som skit verkligen. Hon pendlade liksom mellan de här två männen i flera år. Hon bodde med sin son Andrew i en lägenhet. Och ibland så bodde David med dem i kortare perioder. Ibland bodde Desmond där i kortare perioder. Och så här. Och han, sonen då, Andrew, får liksom en relation till båda dem. För att från att Andrew är typ så 8 så bor de här männen där. Och de umgås tillsammans som liksom verkligen stora, sån här, som en familj då i olika lägen. I april 1955 så började relationen med David lida mot sitt slut. Och det var inte för att hon ville det, men för att han hade bestämt sig för att så här, nu får det vara nog typ. Han hade börjat prata med sina kompisar och sagt att han gärna ville lämna Ruth, men att hon inte lät honom göra det. Och så hade den här då informationen kommit tillbaka till Ruth. Så hon vet att så här, han är på väg bort från mig helt enkelt. Så under påsken 1955, som var infann sig i april det året, så åkte David Blakely till några vänner för att fira påsk där. Och de här vännerna som han skulle fira med var öppna med att de inte tyckte att Ruth var ett gott parti för David. Alltså du vet att de är bara så här, behandlade henne så illa som att hon typ inte fanns när hon var med och sådär.
Ja, men som sagt, det brittiska klassamhället.
Verkligen så. Det här sårade Ruth och hon, du vet, och det, jag tänker att det är så dubbelt, du vet. Hon vet att han typ planerar att inte fortsätta deras relation och han är med de vännerna, så hon börjar så här, försöker, hon ringer upprepade gånger till de här vännernas hus för att få prata med David, men de är bara så här, nej han är inte här, nej ni får inte prata med honom, alltså de är såna riktiga gatekeepers, så hon får inte komma i kontakt med honom. Så hon bestämde sig för att åka dit och bad då Desmond köra henne dit, och han går då med på det här.
Åh, Desmond.
Mm. Och med sig i bilen så hade de då också Andrew som var 11 år gammal. När de kommer fram till huset så får hon inte heller då prata med David. De säger bara att han är inte här, typ stänger dörren. Fast hon förstod då att han var där för att hans bil stod på uppfarten. Så den här trion då åker tillbaka in till centrala London. Och det gjorde så småningom också David Blakely. Och tillbaka i London så stack han till en pub med en polare. Och trots då att Ruth hade gått bet flera gånger i telefon, och när hon kom till Davids kompisars hus så gav hon inte upp. Liksom när hon väl är tillbaka i London så åker hon till den lägenhet där han bodde, och där fick hon höra då att David hade gått till den här puben som heter The Magdala, och så då går även Ruth dit. Men hon gick inte in på puben, utan någon timma efter att hon liksom har gått dit så kom David och hans kompis Clive Gunnell ut på gatan. Och när de började gå mot Davids bil som står parkerad utanför puben så klev Ruth fram, och i handen hade hon en pistol. Så hon lyfte sin pistol och avfyrade den mot David först en gång. Ett skott som missade, och sen fortsatte han då, du vet så här, eller han försöker springa runt sin bil för att typ söka skydd, men Ruth fortsätter att skjuta, och totalt sköt hon 4 gånger. Enligt vittnesmål från platsen så ställde hon sig över David när han fallit till marken och fortsatte att skjuta. Och ett av skotten som avfyrades flög iväg åt fel håll och träffade en kvinna i fingret. Hon klarade sig fint, men hade då, fick då en skottskada.
Ont i fingret.
Ja. Efter att hon skjutit så vände hon sig mot Clive Gunnell och sa, ringer du till polisen? Det här var ju då utanför en pub, och folk hade ju rusat ut för att se vad som pågick, och polisen var snabbt på platsen, och när de grep Ruth som pekades ut av alla vittnen så sa hon, I'm guilty, I'm a little confused.
Oh, jävlar vad sjukt.
Det är så sjukt. Ruth häktades med en gång, och under tiden hon satt häktad så fick hon gå igenom 3 olika undersökningar för att se om hon kunde anses vara tillräknelig, vilket hon i alla 3 undersökningar ansågs vara. Ruth målades upp som en svartsjuk kvinna som insett att David Blakely, som då också i alla medier målades upp och beskrevs som en så mycket bättre man än Ruth. Så hon, du vet så här, storyn är, hon insåg att den här liksom juvelen typ var på väg att lämna henne, och då ville hon till varje pris stoppa honom från det. Och hela utredningen kring det här, alltså det är ju väldigt tydligt att hon har gjort det, för att det har folk liksom sett. Men under utredningen så pratar de liksom inte med så många i Ruths närhet som om vad som hade hänt den här dagen när hon sköt David. De pratade kort med Desmond som ju var med, liksom, och han berättade sin version av vad som hade hänt. Men de pratade till exempel inte med Andrew som var 11 år då när det här hände, om vad han hade upplevt liksom dagen som ledde upp till de här skotten. David mördades typ vid 9 på kvällen. Så att det har ju liksom varit hela den här dagen, du vet, de har åkt till vännernas hus och du vet sådär. När rättegången inleddes i juni samma år blev hon väldigt så här, kritiserad och ifrågasatt för sitt utseende. Hon var snygg, hon hade typ, du vet, så här, väldigt blonderat hår, och det kom fram då att hon hade bett om att få bleka håret inför sin rättegång, vilket folk störde sig något otroligt på.
För då?
Nej, men du vet att, så här, hon såg inte ut som en sörjande kvinna typ, utan hon framställde som så fåfäng, typ femme fatale-aktigt.
Just det.
Under rättegången så var det någon liksom vanlig som satt i publiken som skrek blond tart när hon typ förhördes och sådär. Så att hon blir ju sådär så jävla hemskt, så som ju kvinnor ibland kan bli när de eller ofta
har mördat någon.
När hon fick frågan vad hon hade gjort i rättegången och vad hennes intention hade varit, eller liksom vad hon hade avsett att göra, så sa hon bara "It's obvious when I shot him, I intended to kill him." Och det verkar liksom som att det fanns en lag som sa att om man hade erkänt avsikt så spelade motiv, tidigare historik, eller du vet, alltså det här faktum att han typ har misshandlat henne och sådär, ingen roll. Så att det var liksom inte så att hon hade kommit på David med någonting. Alltså det hade tydligen varit förmildrande omständigheter om det hade varit så att hon typ kommit på honom med en annan kvinna.
Just det.
Hon hade ju åkt dit för att hon planerade det, och då spelade liksom det ingen roll att hon hade blivit misshandlad i flera år innan. Man tog heller inte hänsyn till hennes uppväxt där hon också hade blivit utsatt, tidigare relationer hon hade blivit utsatt. Alltså, så att det är bara som att så här, ja, nej, du cold-blooded murdered him, typ så är grejen.
Yeah.
Rättegången pågick i en dag och juryn överlade i mindre än 20 minuter. Och innan juryn skickades iväg så var det som att typ domaren var så här: låt det nu inte på, det här är inte en moralisk domstol utan det här är en rättslig domstol. Så låt det inte påverkas av det faktum att hon typ, för Ruth hade tidigare gjort flera abort. Hon hade, du vet, varit gift och haft olika män och så här. Det säger den här domaren innan han skickar iväg juryn. Och bara så här, låt inte det påverka er. Men det är ju ändå så här, okej, det var det sista de hörde innan de lämnade rättssalen. Liksom.
Var typ en påminnelse.
Exakt
om att hon var en dålig kvinna.
De överlade i mindre än 20 minuter. I vissa källor säger de 14 minuter. Och när de kom tillbaka så meddelade de då att hon ansågs vara skyldig. Och straffet hon tilldelades var det som alla som mördat någon då fick. Dödsstraff. Mm. Och dödsstraff genom hängning.
Ja.
Efter att Ruth hade dömts och tiden innan hon skulle avrättas så fortsatte det skrivas jättemycket om det här i media. Det är också så typ att efter att hon har dömts så börjar då personer komma fram med sina berättelser om vad som har hänt. Ruths syster berättade att Ruth hade varit med Desmond då hela den här dagen innan hon sköt David. Hon berättade att det var han som hade gett henne den här pistolen. Hon berättade att det var han som lärt henne att skjuta med pistolen. Att de hade tränat på att skjuta samma dag som Ruth senare sköt David. Och att han sen också hade kört henne till mordplatsen. Och Ruth berättar också samma sak dagen innan hon ska avrättas. Och det som de berättar då är som att så här, nej, det är ju fortfarande Ruth som har skjutit det. Men har hon liksom, hade hon kunnat göra det om inte Desmond hade varit där? Har han typ uppmanat henne att göra det? Han förhördes innan, men inte under rättegången av försvaret, men av åtalet. Och i åtalet så är det han som typ tar upp så här, alltså målar också upp henne som en quote on quote dålig kvinna. Så att, du vet, då börjar i liksom sista skedet här efter domen innan avrättning, så är det Ruth verkar ha liksom accepterat sin dom. Hon vill typ att det här ska hända, för hon säger också så här, nu får jag i alla fall vara med David. Men hennes syster försöker liksom rädda henne och bara så här, ni måste ta hänsyn till de här sakerna. All den här informationen förnekades av Desmond, ska jag säga, att han har liksom, han har varit med henne, men han säger inte att det är hans vapen och sådana saker.
Nej.
Den här då nya informationen eller nya versionen av vad som har hänt ledde inte till någonting, utan Ruth hängdes den 13 juli 1955, 3 månader efter att hon skjutit David. Fallet och rättegången var som sagt väldigt omskriven och uppmärksammad, och även efter Ruth avrättats så fortsatte fallet att skapa diskussioner och uppmärksamhet. Det var som sagt ingen tvekan om att hon var skyldig, folk hade sett henne och hon hade ju själv erkänt, men folk var upprörda över att de ansåg att hon inte hade fått en rättvis rättegång. Alltså du vet, den här då historiken av övergrepp och misshandel genom livet vägdes inte in, och du vet, de är upprörda och tycker att så här, det är någonting som inte stämmer här liksom med hur processen har gått till. Ruths öde satte också igång en större diskussion över hela landet på alla nivåer, du vet, från opinion, alltså allmänheten till politikerna, om dödsstraff just, och den här då väldigt gamla lagen som dödsstraffsdomarna var liksom byggd på. Dödsstraff för mord var resterna från en lag från the days of yore, alltså typ på 1500-talet när man duellerade, liksom att den var byggd på det, så att det var så här, det här är för gammalt, de måste göra någonting åt det här.
Jo tack.
Så 1964 så avskaffades dödsstraffet i England, och det var ju såklart inte bara på grund av Ruths berättelse, men den var en katalysator till att man började liksom titta på det och sen då så småningom också ta bort det från straffskalan. Och Ruth Ellis var den sista kvinnan att någonsin hängas i England.
Hey.
Hey, jag visste att det skulle. Jag sparade den till sist.
Tack. Jävlar alltså.
Ja, alltså det är så många.
Det är också så jävla sjukt att det är 50-tal och man håller på att hänga folk.
Ja, men jag lyssnade på, vet, podden Red Handed. Och där pratade man om att så här, man kan typ, alltså vet, man kunde ta tunnelbanan till att kolla på en avrättning. Alltså
det är så jävla stört.
Det är så jävla stört. Alltså det är verkligen inte så länge sedan. Det är ju fortfarande jättelänge sedan. Men jag menar,
det är 70 år sedan.
Jo. Men ändå.
Men jag vet, men jag håller med dig. Det känns liksom, fan vad sjukt alltså.
Så det är så sorgligt på så många olika nivåer. Man tänker hennes son där och dottern som liksom inte fick lära känna sin mamma och hela hennes liv och bara allting.
Det är, vilket jävla liv!
Jag har läst en artikel på History Extra med rubriken The True Story of Ruth Ellis and the Hanging That Rocked the Nation. En artikel på Medium.com skriven av Cara Goldfarb. Flera olika Wikipedia-sidor såklart. En artikel i The Sun skriven av Owen Scott. Och sen så har jag läst en artikel med rubriken Ruth Ellis, The Tragic Story of the Last Woman to be Hanged for Murder in the UK på The Standard. Och sen har jag just då lyssnat på Red Handed, Murder That We Wrote och True Crime All the Time.
Tack snälla du.
Tack Karin.
Det var fucked up.
Fucked up.
Tack snälla du och tack till er som har lyssnat.
Ja, vi ses nu snart.
Vi ses. Vi ses. Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå. Vad kul det ska bli att träffa er.
Underbart. Biljetter på mordmotmord.se.
Japp, så är det. Och ta hand om er. Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av